Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Avsnitt 2. Hallå Peter.
Hallå Martin. Jag tänkte hela veckan på det där du sa, eller som hon sa som vi ringde, som heter Johanna, om att jag lämnade rummet och någon började prata.
Ja.
Det kändes ju inget bra. För det kändes inte så trevligt. Men så tänkte jag att...
Inte så trevligt.
Nej men, ibland så tänker jag, jag har så svårt för... Alltså, när man, alltså generellt så kan mitt tålamod ibland vara lite begränsat. Men jag tror ibland att jag lever, att jag har liksom en lite annan tidsuppfattning än de flesta. Du vet, om man ska slå ihjäl en fluga som sitter på ett bord.
Ja.
Det är jättesvårt.
Ja.
Det beror på att flugan upplever saker i motsatt ultrarapid. Alltså flugan ser handen komma långsamt. Det är liksom så otroligt enkelt för flugan att bara dra precis innan du klappar till den.
Den upplever det i ultrarapid.
Ja, den upplever det. Jag vet inte, ultrarapid, då går det fort va? Eller långsamt?
Nej, det är väl samma som sonarkön.
Ja. Förlåt, exakt. Ja. Flugan upplever... det i ultrarapid skulle vi för oss, för den är det ju sin. Och jag tänker att min tidsuppfattning är som en flugas. Ibland om man pratar så tänker jag att jag liksom, det går så fruktansvärt, jag upplever att världen går så otroligt långsamt va. Och då är det bäst att bara gå till ett annat rum.
Skakig information när man precis har startat ett projekt här med dig som går ut på att 50% av tiden så ska jag prata med dig.
Nej men det är därför jag tycker det är roligt att hänga med sån som du, för att jag vet inte riktigt vad som ska komma. Det är det här när man liksom, du vet, när man pratar med människor, man vet liksom, så nu kommer hon säga det, nu syftar jag inte på den personen vi pratar om, men
i livet
generellt när man står med människor, så man vet liksom lite grann, nu kommer han säga det.
Ja, jag fattar, och då blir du så oerhört uttråkad. Lite lättare än de flesta kanske. Men när du säger att du har tänkt på det hela veckan och du säger att det känns inte så trevligt, så där, är det något du liksom har planer på att göra någonting åt? Eller hur ska du lösa det där?
Ja, precis. Nej, men jag kommer börja vara kvar i rummen. prata med folk. Det ska jag försöka bli bättre på. För det är naturligtvis mycket trevligare.
Peter har gjort en oerhörd resa här de senaste åren. Han är kvar i rummet nu. Han har verkligen alltså vänt blicken inåt. Nej, men jag hör dig. Jag hör dig.
En sak till på samma tema. Jag tänkte på ytterligare en sak. Jag fick lite kritik där för att jag hade kritiserat hennes parfym.
Ja.
Alltså, och du vet det här med lukt va? Jag har ju väldigt känsligt luktsinne tycker jag. Och för att du ska förstå mig lite grann så tog jag med ett prov på den här parfymen.
Nej, kul!
Ja, så jag tänkte se vad du känner. För när jag luktar på den här, det luktar liksom som att man kommer till landet på våren när man har glömt en ryggbiff i soptunnan. Den har legat där hela vintern. Eller som, vänta. Här har du.
Vad ska vi se? Eau de parfum. Jag gillar den.
Gör det.
Ja. Vilket också säger allt om hur snåriga marker det här är. Doft och så vidare.
Ja.
Nej, jag tycker jättemycket om den. Jag fick en parfym i julklapp av en tjej som jag var tillsammans med, som jag fick så jävla ont i huvudet av när jag använde den. en skitfin, dyr parfym. Så jag var tvungen att säga att jag är ledsen, jag kommer liksom inte använda den för att jag mår illa själv av den här doften. Och sen så fortsatte jag ändå använda den några gånger för att testa. Och nu älskar jag den. Också märkligt. Men vad fan? Ryggbiff. Vad sa du inte det? Man har glömt ryggbiff.
Eller fermenterade grönsaker. Ja. Någonting som har liksom blivit liggande.
Åh jävlar, när man sprutar ut den var den dock... Men det är det lite vast i början kanske.
Ja, vast är förnamnet bara.
Jag träffade en tjej några gånger som jag tyckte jättemycket om och var förtjust i och attraherad av och sådär. Men där doften... Det var så jävla märkligt för att doften passade inte mig. Nej. Alltså hennes doft passade inte mig och hon luktade alls inte illa.
Du känner att det är en trevlig doft men det är inte för dig?
Nej, alltså jag kunde inte ens beskriva vad det var. Jag bara kände såhär, det här är liksom inte hemma för mig. Det här är... Det finns ingen match här och det var bara det.
Ja.
Det var bara det. Det var kul dialog och det var liksom... vi gillade varandras kroppar och allting men det där funkar inte.
Nej, jag förstår. Mm. Det kan vara, precis som du säger, det behöver inte vara att det är något fel på lukten. Det är bara, den doftar, en kropp som inte doftar moderskeppet.
Exakt. Ja, exakt.
Vi glömde presentera dig förra veckan.
Ja. Mm. Du har rasat in frågor om vem jag är.
Jag vet.
Jag heter Martin Persson och jag är ju regissör och manusförfattare och den typen av grejer. Och du är min gamla goda vän och kollega. Vi har gjort lite tv-serier ihop. En som heter Blomstertid, vi gjorde en film som heter Tillbaka till Bromma och etc. Jag är också skild med 4 barn och hund. Mm. Och... arbeta med mig själv.
Mm. Allergifri hund.
Allergifri hund.
Ja, men man kan säga att du har sett till att fyllt tallriken med uppgifter.
Ja, det kan man säga.
Du har att göra.
Ja, det har jag. Men vi hjälps åt. Jag har en jättefin relation med min exfru, men vi hade en stökig skilsmässa. Kommer säkert prata om det någon gång av orsaker som
kommer vi.
Som jag bidrar med, men vi är fina vänner idag.
Ja, vi kommer säkert ringa henne också.
Det kommer nog. Mm.
Dock senare här idag så kommer vi ringa ännu ett av mina ex.
Jaha, och varför och vem?
Mm, hon heter Ebba. Mm. Och vi var tillsammans i ett tag. Och bodde ihop också.
Mm.
I ett radhus.
Ja, just det. På Lidingö.
Mm.
På under kort period.
Ja, vi kände oss aldrig helt hemma där.
Nej. Nej, ja, du har ju haft så här, verkligen samboförhållanden som är liksom kortare än när folk normalt sett ska lära sig spela piano i 10 veckor och sånt där.
Ja. Ja, men så är det. Men vi och henne ska vi ringa.
Hon är viktig i ditt liv, va?
Ja, det är hon. Absolut, det är en nära vän.
Ja.
Det är det verkligen.
Som är en av de där första du ringer när det är något som du behöver älta sådär.
Ja, jättemycket.
Ja.
Så jag tänkte om du kanske kunde prata med henne lite grann och fråga vad, så jag får ytterligare lite inblick i vad det är som blir tokigt.
Ja. Ska vi göra det här? Det här kanske vi kommer göra ganska mycket. Jag skulle vilja ringa någon gång till Anna som jag var ihop med när jag var mellan 17 och 20, min första stora kärlek. För jag har någon idé som kanske inte stämmer om att jag var helare då. Mm. Att det liksom har blivit sämre, att man var renare i sin kärlek och hade mindre dubior. Mm. Men att livet har liksom filat ner ens kanter, lärt en massa grejer, men också gjort en oroligare och sämre på ett sätt.
Att du är mer i ditt huvud,
ja, än förmodligen.
I ditt hjärta.
Förmodligen.
Henne ska vi absolut ringa. Jag tänker att vi ska jobba oss hela vägen tillbaka till moderskeppet. Vi ska ringa våra mammor också såklart. Den första första nära relationen man har.
Det är inte riktigt lagligt.
Men samt såklart kanske om man hade jag minns min första liksom mitt första erotiska minne, eller jag vet inte om det var erotiskt förresten, men det var en tjej, jag tror att det var i tvåan kanske eller ettan. Hon hade långa blonda flätor. Jag sprang runt och jagade henne på skolgården och försökte dra i de här flätorna.
Uh-huh.
Vilket är så intressant. Alltså klyschigt beteende kanske, pojke som drar flicka i flätorna, det är som en seriebild liksom. Men jag gjorde verkligen det. Jag ville liksom dra dem där.
Det var så vass du var då på att uttrycka dina känslor.
Det var fundamentet av min kommunikationsförmåga med det andra könet.
Ja.
Dra i flätor.
Ja, jävlar alltså.
Mm. Vi hörs mycket sällan idag, hon och jag.
Så här, Peter. Det hände en grej i veckan. Det har hänt två grejer i veckan som har varit minitrauman. För 4 år sedan lite drygt så separerar jag. Och då började jag i terapi igen i samband med skilsmässan. Och sen den här gången fortsatte jag. Så jag har gått i 4 år. Och en av grejerna som jag sa till henne redan första gångerna. För jag bestämde mig liksom när jag gick dit att nu kommer jag att göra det här ett tag. Och då var jag ju mitt i en stor kris och behövde massa stödsamtal och sådär. Men sen så utvecklades liksom terapin till mycket mer titta på känslor som har väckts i barndomen och lösa knutar kring min egen person. Och det problem jag presenterade för henne, som jag tyckte var mitt största, det var att jag upplevde själv att jag hade sånt ett stort behov av en kvinnas blick. Att jag värdesätter mig själv som person alldeles för mycket utifrån min attraktionskraft till det motsatta könet. Och jag kunde känna att det där har nog varit med mig alltid. Och jag vill inte ha det så. Mm. Jag vill inse mitt eget värde själv. Och då, eftersom mitt äktenskap slutade med en otrohetsaffär som jag hade, så kände jag att det kanske också var det som ledde till det. Att jag har sånt behov av att bli sedd och sen har man levt länge i relation. Varför halka in i det där? Det där är liksom inte jag, tyckte jag. Det här kommer vi prata mer om sen, för det här är liksom ett stort arbete för mig. Men det som hände i veckan var att min terapeut sen 4 år dök upp i flödet på Hinge.
Fy fan.
Och jag tyckte det var liksom svårhanterat. Och jag skäms för att jag tycker det, för att, vad fan, hon är en människa och jag är en människa och det gör väl ingenting.
Ja, men det är som att träffa sin mamma på en strippklubb.
Ja, varför känns det så?
Jag vet inte, det är världar som inte ska mötas.
Det är som att säga sin PT, äta 2 påsar chips och sen spy upp det. Alltså, det är så här, du ska väl inte vara en singel? Allt ska vara på plats för dig, för jag lägger min psykiska hälsa i dina händer. Ja.
Och är du inte singel så har du liksom ett superrimligt avslut som är vänligt och du träffar en ny på arbetet, inte på en app.
Nej, du får inte vara i den här. Det säger 2 saker. Ett, att jag betraktar de här apparna som lite smutsig värld.
Ja, det är det.
Ja, och inte. Alltså.
Nej. Fan, för gud, vilken super larvig förenkling. Nej, vet du vad? Jag tar tillbaka det. Det är för dumt sagt. Ja.
Ja, men det säger också att min bild är skev, för att jag går väl till en vanlig människa med en utbildning som ger henne nycklar som hon kan ge till mig. Mm. Alltså, det är inte svårare än så. Mm. Men ändå kände jag att... Vad händer nu med det här?
Ja. Blev du också lite sugen på att skicka en superlike?
Nej.
Jag tänkte på en grej, du.
Ja. Nej, men förstår du min känsla? Men
gud, ja. Gud, ja. Men naturligtvis, det finns ju ingenting konstigt att hon är där. Inte mer eller mindre än någon annan. Hon är väl också en människa. Men det blir en jättekrock mellan olika dimensioner nästan.
Ja, det ruckar liksom min värld lite grann.
Ja.
Alltså, det är bara... Va? Det här får jag inte tycka någonting om. Det är ju konstigt att jag tycker någonting. Vad är det som händer
exakt,
i mig?
Det här får du inte tycka någonting om. Det är väl rimligt, hon är också människa. Men hon dök upp. Det blir väl liksom en väldigt privat känsla på något sätt.
Ja, och man har ju sånt oerhört förtroende. Det bygger ju på dig när man går dit. Det är lite som att vara, tänker jag, djupt religiös. Och sen dyker liksom Jesus upp på Hinge. Alltså, nej men vänta nu. Det är liksom, jag har ju tänkt... typisk söndag för Jesus.
Ja. Nu kom du lite för nära Jesus.
Ja, exakt, exakt. Och jag vill inte veta att Jesus gillar liksom att gå på långa promenader och släpa på det där korset.
Åka skidor. Jag träffade min kusin på en dating-app. Hon hade dragit ner sin ålder också.
Nej. Är det sant? Är det sant?
Det var jättekul. Hon är jättegenerad när jag påpekade det.
Hur mycket har hon dragit ner den?
Nej, men något år bara. Var vi bara för att komma in innanför 40 bracket.
Ja, ja, ja.
Ja, jag tror det.
Det kan jag tänka mig. Är man 41 så drar man ner till 39.
Ja, jag är ju 49. Jag fyller 50 snart, så jag får nog göra samma sak då.
Ja.
Men jag plockar faktiskt bort alla mina gud, läs mig. Jag har ju inga dejtingappar längre.
Ja, du har inte det?
Nej.
Mycket, mycket bra. Mm. Ja, jag är ju helt, helt ny och ja, vi tar det sen. Men jag har så jävla mycket att säga om det där.
En av de mest essentiella förmågorna för att få en relation att fungera i min värld, som jag tycker är kanske det absolut viktigaste. Ibland går det ju fel, ibland beter man sig dåligt och så. Det är förmågan att kunna säga förlåt och att mena det.
Mm.
Jag upplever att det kan inte alla. Och med det menar jag verkligen kan inte. Jag undrar varför det är så svårt. Jag tror att många människor upplever det som en förlust att säga, att be om ursäkt. Att det är att inte tappa ansiktet kanske, men att tappa en position på något sätt.
Mm.
Och i nära relationer behöver inte vara romantisk. Det kan ju vara vilken relation som helst. Att om man ser att man har gjort bort sig på något sätt, eller överträtt någonting, eller bara varit... Det kan vara i det lilla och i det stora att kunna säga, det där blev inget bra, förlåt.
Mm.
För mig så kan du begå i princip vilka överträdelser som helst om man kan formulera det efteråt. Men, och det...
Man kräver också mycket av förlåtet beroende på situation. Ja, förlåt.
Ja, precis,
så när man tvingar sina barn att säga förlåt, just då blir det ofta så här, förlåt. Det betyder ingenting. Det ska ju vara liksom också ett väl levererat förlåt.
Nej, och att tvinga sina barn att säga förlåt, det är det mest meningslösa som finns. Det är ju verkligen att lära ett barn hur man inte ber om ursäkt.
Mm.
Utan, alltså, jag är jättenoga med det. Så att, ja, men om du känner att du, om du känner att det liksom något blir fel och att du tycker att det blir dåligt, be om ursäkt. Om du inte gör det, be inte om ursäkt om du inte menar det. Men lär dig att sortera i vad som är en samhällsfråga när du känner att fan, jag har gjort fel, jag borde be om ursäkt. Och när du känner att jag vill inte be om ursäkt, jag tycker inte att jag har gjort fel.
Nej.
Då ska man inte be om ursäkt. Det är också ett sätt att se en annan person.
Mm.
Att ge den ett värde och alltså bekräftelse.
Mm.
Jag tror att saker som, jag menar, allting kan inte alltid utredas. Jag har ett överbehov av att utreda saker liksom lite för mycket. Men när saker, det blir som att det blir liksom inte ett slut på saker och ting när man inte kan, man kan liksom aldrig file it and put it away om man inte någon gång kan landa i ett förlåt.
Verkligen. Verkligen. Fy fan vad jag var dålig på det i en period, alltså. Känner jag. I mitt äktenskap så har jag nog förlåt alldeles för sällan. Och det, vad, vet du vad? Jag håller med dig. Det viktiga är ju det där att förlåtet signalerar att jag har sett den andra människas smärta och behov och sådär. Det är att se den andra som är grejen. En väldigt liknande situation tycker jag är de gånger man får kritik i nära relation. Och svara upp på den med att kontra, är kritik tillbaks, eller att bli arg för att man får kritiken, för att den är orättvis. När man alltid skulle önska att reaktionen istället var så här: okej, okay, jag hör vad du säger. Jag gör uppenbarligen någonting som för dig och mår dåligt, eller som stressar dig. Så där. Jag håller inte riktigt med, men jag ser dina känslor. Och jag kan försöka ändra på det. Låt oss prata om det.
Mm.
Istället för att säga, men vad fan, att det ens kommer från dig, du som bla bla bla.
Mm. Mm.
Många sådana grejer jag har varit i. Barnsligt. Ömma tår. Skärpning.
Ja, och
så, eller att om någon är needy till exempel på ett sätt som man tycker är jobbigt, men för man känner så här, det kvittar vad jag gör, hon tycker ändå inte det är tillräckligt, hon känner ändå inte sig sedd, ja, då ligger inte det problemet gissningsvis hos mig utan hos henne, men det skulle jag ju då kunna se med värme och säga så här, jag förstår hur du känner, jag har också perioder i livet där jag inte alls känner mig tillräckligt sedd och så där. Jag förstår hur du känner, låt oss prata om vad jag kan göra bättre på ett sätt som är bra för båda.
Ja, vad hade Jesus gjort? Han hade kanske bara gett henne ännu mer kärlek för att han såg att hon behövde det.
Ja, exakt. Han hade inte sagt, han hade nog inte tänkt så här, var inte ett sånt jävla plåster. Jag tror inte det.
Vi kommer att prata mer om Jesus.
Ja. 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 För övrigt så lider jag av det som kallas för religionsavund. Att jag har börjat snegla på människor som är religiösa och verkligen känner att de har något som jag saknar. Det ska jag också prata mer om. Något större alltså. Något att luta sig mot.
Men vi ska hitta dit, det är därför vi gör det här.
Ja, innan var det terapi, men nu, sen den här Hinge-grejen, så måste jag hitta något annat.
Exakt. Exakt så. Ja, men säga förlåt, jag tänker, för att koppla till barn där också, att jag tänker, om det är någonting, om man ska bara lära sina barn en enda sak, så tänker jag att det är att få fatt, att klara av att få fatt i botten av sina känslor och lära sig beskriva dem. Att lära sig sätta ord på vad man känner. Det lyckas man inte alltid med och så vidare, men vissa har ju väldigt svårt för det, och det är ett handikapp.
Vet du vad det är? Det är också de här jävla kärleksrelationerna alltså. Det är därför vi sitter här, men det är ju dem. Det skulle inte vara svårt för mig en sekund att säga förlåt till dig om jag gjorde något fel.
Nej.
Inga problem.
Nej.
Eller till mina barn. Det är problem som uppstår i de romantiska relationerna. Och det hänger väl ihop med då att man har ett osunt behov av att vara attraktiv inför den andra och sådär. Att man inte riktigt landar i bara så här, du har ditt värde, jag har mitt, vi har valt varandra. Det är precis, allt det där hänger ihop. Och då blir det skavet när någon kräver för mycket av den andra och sådär, på ett sätt som det inte blir i en kompisrelation. Fan också, jag är nästan 50 år. För hur svårt kan det vara?
För att man har väl ingen maktkamp i en riktig kompisrelation?
Nej.
Man har ingenting att fightas om. Man kliver inte på. Och är det inte det som uppstår i något, på något del av vänster? Det är
exakt
en kamp.
Jag har nära vänner som man skulle kunna säga har högre status än mig. Alltså de har
jag.
Ja, till exempel, du är känd. Nej, men som är, har mycket mer pengar än mig, eller som är mer framgångsrika och sådär. Det är ju ingenting jag ens reflekterar över. Däremot statusen i en kärleksrelation, den känns för båda. Sen kan den variera och gå upp och ner, och man kan byta plats över år och sådär. Men den finns där och känns. Den känns inte i en kompisrelation, tycker jag.
Nej.
Då ska man vara liksom en avundsjuk jävel som går och tänker på det. Och det tror jag de flesta inte är.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Jag såg en intervju med Anders Hansen i veckan. Och då, han känns som en duktig jävel, tycker jag. Då pratar han om uttrycket opposites attract. Och hur värdelöst han tycker att det uttrycket är. För han hävdar att all psykologisk evidens säger att du måste vara lika varandra. Annars funkar det inte i längden. Det här att man faller för... Alltså, sen finns det såklart undantag som bekräftar regeln. Men du måste vara det på sikt. Annars funkar det inte. Har du olika bild av vart du vill att livet ska ta dig eller sådär, då kan du gilla olikheten hos en annan människa. Och så är det liksom attraktivt i några månader. Men den psykologiska regeln är så här, det går inte så bra. Och jag blev lite liksom chockad av det, för att jag chockad, alldeles för starkt ord. Det förvånar mig, för jag har nog alltid dragits till
olika... Det var anmärkningsvärt.
Ja, det var anmärkningsvärt. För jag har nog ofta dragits till någon som inte lik mig och känt att det blir kompletterande istället. Mm. Fan vad skönt att hon inte är så fladdrig och liksom kreativt rörig, eller vad jag nu har förbildat mig själv. Jag pratade med en tjej förra veckan som drack röd mjölk. Alltså det är lite samma, den där grejen, okej, här är någon som är liksom grundad på ett annat sätt, och sen då tyvärr så är ju folk inte grundade, ingen. Men jag har inte tyckt att det var viktigt att vara lika varandra på det sättet.
Nej.
Och då kom jag på en episod när jag var tillsammans med en tjej som jag nog skulle säga var lite samma skrot och korn som mig. Du träffade henne, det var länge sedan. Hon heter Alex, en amerikansk skådis som bodde i Sverige ett tag. Som jag var tillsammans med. Och då var vi ute en kväll.
Vi var i LA och träffade henne när vi hade sålt in en serie till...
Ja, då träffade vi också henne.
Precis.
Ja, men jag har kontakt med henne ibland fortfarande. Hon är liksom en vän fast bor på väldigt långt bort. Men då hade vi varit ute en kväll. Jag bodde på Gärdet. Vi skulle hem till mig. Då åkte vi upp till Arengrillen som ligger på toppen där.
Jag känner till den mycket väl. Jag åt mycket där. Jag bodde ju också där i trakterna.
Just det. Ja, men man åkte alltid dit.
Ja.
Och så klippte man och fyllde käk, och sen gick vi Erik Dahlbergsgatan ner till min lägenhet som låg korsningen Valhalla vägen.
Mm.
Och jag grät. Jag kommer inte ihåg varför, men jag hade någon liksom någon känslosvallningar på fyllan och blev så jävla ledsen över någon grej.
Ja, men du har nära till tårar. Det är jag avundsjuk på.
Ja, jag har det generellt. Jag har haft längre till tårarna sista 8 åren sedan jag började käka SSRI. Det tycker jag är den enda synbart dåliga biverkningen med dem. För jag älskar att gråta.
Jag vet.
Jag tycker det är så, det är en underbar ventil i livet. Alltså.
Din pappa grät mycket, va? Han hade nära tårar.
Ja, han grät när han såg nyheterna. Så. Ja, men så han, liksom, du vet, så här, flyktingar som dör på Medelhavet. Då rann tårarna. Det känns ju sunt, men det är inte så vanligt, tror jag.
Nej, jag tycker jag minns att du har berättat. Jag blir rörd av det, för att jag har inte sån här... Jag gråter ju ibland.
Ja.
Inte så ofta. Jag har inte riktigt fått lära mig det, tror jag.
Nej, jag har ju faktiskt också fått lära mig, tyvärr, att det är fult. För min mamma blev ganska irriterad. Hon tyckte han grät för mycket.
Aha.
Han fick nog höra att liksom sluta gråta och tjäna pengar istället. Det var, nej, men det, vet du vad? Inte fullt så kortfattat, men det var andemeningen.
Jag fattar. Finns det någon rakhet i det, förstås?
Ja, det gör det. Ja. Nej, men så att jag har en skev bild av vikten av att tjäna pengar och att inte vara för känslig, som gör mig i perioder lite så här påklistrat alfa, som jag inte heller vill vara.
Nej, men det kan jag känna igen mig att visa dig fan inte sårbar bara.
Nej.
Blotta inte strupen.
Nej. Hur som helst, vi går ner för Erik Dahlbergsgatan. Jag gråter. Vi stannar till. Hon håller om mig. Hon håller om mig med värme. Det är en fin kram. Och så säger hon i mitt öra: "Oh, Martin, I'm sorry, but I want to be the complicated one."
ja.
Fint.
Ja, jättefint.
Och jag tar upp det för att vi var ju då lika. Hon hade ju känslosvallningar. Hon hade liksom hjärtat på kavajärmen och sådär.
Och den amerikanska på Erik Dahlbergsgatan, bara det är ju komplicerat.
Ja, redan där. Var det då bra eller dåligt? Jag vet inte. I det fallet så tycker jag att hon signalerar att det kanske inte är så bra. Jag träffade en kompis häromdagen som fick ett negativt besked. Inte ett stort, alltså ingen död eller blev inte lämnad, men bara ett jävligt trist jobbbesked. Jag blev så jävla ledsen och förbannad och skrek ut sina tårar och sin ilska och sådär, på ett sätt som jag kände så här: gud vad jag önskar att jag reagerar sådär oftare. Träffade henne också nästa dag, mådde typ bra. Alltså hade fått ut det. Och öppna alla kranar.
Var hon ledsen eller arg?
Både och. Tårarna spruta. Och hon sa en massa ilskna grejer. Hon höjde rösten och sen så sänkte hon den, så höjde hon den igen. Ett utbrott, helt
enkelt. Jag förstår. Det här tycker jag är... Det här är jätteintressant, för jag tycker att jag har ganska nära till mina känslor. Och ibland, och det gynnar mig inte alltid. Men man får ju inte bli arg i svensk kultur. framförallt inte inom arbetskulturen. Att visa ilska är ju ett enormt statusfall. Och du brottar dig liksom enormt. Framförallt de senaste åren. Mm. Jag tänker post Me Too på många sätt. För att där är alla former av känsloyttringar som snuddar vid ilska har blivit tabu. Även långt innan. Och jag tycker att det är superproblematiskt. För att det är väl en superrimlig känsla. Och den måste få komma ut.
Håller helt med.
Och naturligtvis inte på ett orimligt sätt. Och då börjar folk, när man säger det så kan folk direkt börja prata om tyranner. Och folk som är dårar. Det pratar jag inte om. Nej. Jag pratar om att det är okej att bli arg. Man får bli arg. Man får höja rösten också.
Ja.
Jag minns en konflikt som du och jag hade. Mm. 2010 när vi spelade in Stockholm Båstad.
Ja.
Kommer du ihåg det? Och jag blev arg på våran koordinator eller vad det var.
FAD.
FAD kanske var. Ja. Och det kanske var... Ja, jag kommer ihåg att du var super med och tyckte att jag blev för arg. Och jag minns att jag tyckte det kändes jävligt orättvist. För att jag tyckte att jag hade skäl att vara det.
Mm.
För jag tyckte att någon hade slarvat på något sätt.
Mm.
Men ja, fan, det kan...
Hon blev också ledsen, så jag tror kanske att jag kände så här att kunde du inte hålla igen nu, för nu fuckar du upp stämningen här och den måste vara bra, för vi har alldeles för mycket att göra på för kort tid och sådär. Alltså jag tyckte att du pajade lite.
Också rimlig åsikt.
Ja. Vi gick en utbildning, jag och min exfru, som heter Kometkursen, som BUP har, där man sitter med andra föräldrar och en terapeut och lär sig hantera konflikter med aggressiva barn. Mm. Barn som har diagnos. Och då gick vi den när vår äldsta var liten, för hon var så jävla arg på oss hela tiden och vi kunde inte hantera det riktigt. Och då fick vi massa hjälp där som var bra. Men en av grejerna du får lära dig, som jag har hört många gånger sedan dess, det är att du måste liksom... du får inte bli arg tillbaks. Du måste ge ett positivt bemötande. Ignorera eller försöka förstärk med kärlek. 5 gånger mer kärlek finns det en metod som heter att... För varje gång du blir arg så ska du uttrycka kärlek 5 gånger. Mm. Ja, och vi kämpade med det där, för att jag blev förbannad på henne fast hon var liksom 4-5 år gammal, för att hon var så jävla hård.
Mm.
Och ibland uttryckte jag det. Men det skulle man alltså inte. Och då tog jag upp det med min egen terapeut som jag gick till då.
Mm.
Och då var hennes första reaktion så här: aha, vad sa de att du skulle göra av den ilskan då? Jag bara, nej, det var det ingen som sa. Det låter inte så bra. Mm. Du har ju den. Mm. Vad ska du göra av den? Menar du att tricket är att du ska bara kapsla in den och låta den växa?
Mm.
Det funkar naturligtvis inte.
Nej.
Måste ut. Sen så kan man väl då hitta, istället för att skälla på små barn, så kan man väl gå ut och skrika eller någonting då. Men ut ska du ju. Sen måste man tänka på, jag fick ofta höra när vi levde i kärnfamilj att jag var skrikig och sådär. Men sen så... Sen fick jag också den bilden lite nyanserad när min exfru sa att du måste också tänka på att du är nästan 2 meter lång. Du är nog inte den enda som skriker i den här familjen, men det blir liksom lite mer när din jävla hydda står och gapar.
Än när en 4-åring gör det.
Ja, verkligen. Eller när en vuxen som är 3 decimeter kortare gör det. Alltså du måste liksom, och det har jag försökt tänka på sen dess.
Mm. Det är fint med ren ilska, värdig ilska. Sen finns det en lite smutsigare ilskan som jag utsattes för, eller som jag själv utsatte mig själv för, för några veckor sedan. Det här är fruktansvärt pinsamt, men jag blev avstängd från en app.
Ja? Varför det?
Nej, men jag spelade väldigt mycket schack på en app.
Mm.
Och sen så var det någon som skrev till mig på en app, och han var så jävla otrevlig.
Mm.
Och jag tappade det. Så topplocket gick, så till slut med att jag skrev: go and hang yourself, you fucking incel.
Oj!
Och då blev jag avstängd.
Ja, rimligt.
Superrimligt.
Ja.
Hur rimligt som helst. I 3 dagar.
Trissa han det med att skriva grejer först?
Ja, men han skrev bara något jätteotrevligt. Jag tycker det är så himla märkligt. Jag blev så chockad. Jag har aldrig varit med om det. Jo, det har... Nej, knappt alltså. Alltså jag måste bara understryka att jag skulle liksom inte ge mig in i någon debatt med någon på något sätt. Jag vet det. Men...
Vad var det för app? Vad var det för app?
Social chess.
Schack app.
Ja.
Nej, men skärp.
Jag vet. Nej, men jag vet. Men jag I know.
Ja.
Det var jättetokigt.
Ja. Alltså, om du är på en schackapp, då behöver inte ens någon berätta för dig att du är en incel. Det är information som inte behövs.
Mm. apropå ilska, jag minns Ebba som jag var tillsammans med. Hon sa till mig att det är meningslöst att bli arg på dig, Peter, för du blir bara ännu argare. Att jag svarar alltid med liksom, att bli arg tillbaka.
Mm.
Det är väldigt sunkigt alltså. Det måste jag...
Det är ju det där. Det är ju det där vi pratar om. Att inte så här kunna säga, varför är hon arg? Jag kanske har en annan ståndpunkt, men vad känner hon som får henne visa den här ilskan? Kan jag försöka förstå det? Det är nästan omöjligt, tycker jag. Jag vet att det är nyckeln, men det är fan nästan omöjligt att inte svara upp med ilska.
Så är det, men det där kommer ju 100%, tror jag. Det ska jag fan, vadå 100%? Ta tillbaka. Jag gissar att det är ett beteende som sitter ganska djupt, som du har fått lära dig som liten. Hur dina föräldrar hanterade din ilska. Och jag kan absolut se det.
Hos dig själv?
Ja. Hur jag har blivit bemött, liksom.
Mm.
Utan att liksom rikta något finger här. Det är, du lär dig ju att förhålla dig till folks känsloyttringar.
Mm.
På ett sätt som inte alltid är super effektivt och vänligt.
Fan också. Min äldsta dotter har i perioder mycket ilska.
Mm.
Och jag har verkligen bemött den med ilska alldeles för mycket.
Mm.
Även nu när hon är stor. Och sen är vi duktiga på att säga förlåt till varandra och har en jätte liksom, fin och nära relation. Men fan också. Jag har önskat att jag har varit bättre där och bara kunnat säga så här, det här är ett tonårsutbrott. Såna har man.
Mm.
Jag tar det med ro. Jag börjar inte liksom trycka tillbaks. Så fan också.
Det är okej, börja nu.
Ja.
Börja nu.
Jag blir ledsen när jag tänker på det. Det är liksom, om du lyssnar på det här, Franka, förlåt. Förlåt alltså. Ja. Ja, men jag är redo, Peter. Om du är. Då ska jag prata med henne alltså.
Du ska prata med Ebba.
Ja, och då ska jag ta reda på vad du kunde gjort bättre i er relation.
Ja, vad som... Precis.
Ja.
Kommer han ringa henne?
Ebba.
Tja, Ebba. Det är Martin Persson.
Hej, Martin.
Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Hur mår du?
Jo, men bra. Bra. Eller, ja, vet du vad?
Härligt.
Jag mår okej. Mår man någonsin riktigt bra?
Nej, man får bara inte känna efter.
Exakt.
Hur mycket. Ja.
Du, jag sitter här med Peter. Vi gör ju en podd där vi gräver lite i vår relationshistorik och försöker lära känna oss själva bättre och bli bättre partners på sikt. Och då är väl min tydliga fråga till dig är, vad kunde han gjort bättre i eran relation? Och du behöver inte säga så vad du kunde gjort bättre nu. Jag vet att ni var två och allting. Utan
ja.
Det får lov att vara orättvist på det sättet.
Det känns ju lite orättvist. Men, att vara ihop med Petta var ju, eller Peter. Det var ju en liten berg- och dalbana. Petta är ju lite i sin egna bubbla på något vis. Och det kanske lite svårt att komma in i den.
Hur tär det sig då?
men vi bodde ju ihop ett tag.
Mm.
Och då sattes det ju upp liksom, vissa regler för hushållet, eller vad man ska kalla det. Och det var ju väldigt viktigt att man skulle följa dem. Men det var ju viktigt att jag...
Han satte upp reglerna.
Men alltså det,
ja.
Det här låter ju det här låter ju förfärligt.
Alltså det var inga så här.
Jag vill inte att du avbryter.
En regel var till exempel att det är väldigt viktigt att hur man hänger upp jackan när man kommer hem, och den fick absolut inte hängas i luvan, utan den ska hängas i den här lilla flärpen. Och det är inte så jättesvårt, jättesvår regel, men ibland så hängdes ju min jacka i luvan och då blev ju Peter väldigt sur.
Ja, men förlåt.
Peter.
Ja.
Eller släcka lampor. Också väldigt viktig regel att jag släckte lamporna. Och hade man glömt en lampa, då kunde det vara liksom dålig stämning i 3-4 dagar.
Nej, inte 3-4 dagar.
Men, jo. Inte om vi nu ska vara helt ärliga.
Inte 3-4 dagar.
Men då går han liksom och surar då? Är han liksom passivt aggressiv eller ryter han och säger så här, kan du inte släcka lampan?
Nej, mer sur, och man känner så här, det är liksom, det är dålig stämning.
Men det är inte
han
bra.
Nej, det är inte bra. Och Petter var inte själv så bra på att släcka lampor. Så det där kunde ju kännas lite orättvist. Så.
Det finns ju någonting här som vi också pratade om förra veckan faktiskt, att Petter kan bli så irriterad när man tar upp mobilen en kort stund när man pratar med honom, samtidigt då som han själv visade sig ha en förmåga att lämna rummet när någon annan pratar och sådär. Så att det är ju något med, ja, med det.
Ja, det känns, och det här med liksom stök och att man skulle inte stöka, men Peter är ju rätt stökig själv, men det kändes som att han blev väldigt liksom otrygg i mitt stök, men hans egna stök var okej, för det visste han liksom om. Men förstår vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Men när det blir liksom ett stök som han inte är beredd på, då blir det väldigt jobbigt liksom.
Mm. Det är också ett försök att kontrollera dig på det sätt han aldrig lyckats kontrollera sig själv.
Ja, men kanske. Kanske.
Jag hade med min hund hos Peter på landet en gång och hade inte hunnit klippa den, så att då började jag göra det. Utomhus alltså. Alltså hans blick, ja tack, hans blick när han såg de här tussarna av päls på gräsmattan, det var en inre stress som inte var så drabbande eftersom vi bara är kompisar. Men i en kärleksrelation då blir ju allt större liksom.
Precis, jo men det blir ju det, och det blir väl det kanske för att det är lite mer skört. Det kan ta slut på grund av den här luvan, man vet inte. Eller jackan som hänger i luvan. Liksom. Mm. En kompisrelation känns ju mer stabil. Och att är man tillsammans, så kommer liksom allt det här lite mer nära.
Mm. Exakt.
Så. Men, nej, men, och sen går det ju väldigt, väldigt fort med Peter. Det är ibland liksom svårt att hänga med.
Ja, jag fattar.
Man gör sitt bästa, men det är snabba svängar.
Det där med att hänga med verkar ju vara något som man generellt... Alltså i min senaste relation så fick jag också den... Inte kritiken, men jag fick veta att det kunde kännas som att det var lite svårt att åka med Martin Persson-tåget. För man var som en passagerare. Alltså att jag fladdrar runt med fyra unga och har ärenden hit och dit i olika jobb. Och så, och så känner man inte riktigt att man liksom gör det där tillsammans.
Nej.
Var det så du kände också?
Jo, men verkligen så. Och alltså, jag och Peter är ju väldigt bra vänner idag. Vi har ju pratat väldigt och pratar relationer till andra och vår relation och allt sånt där. Och, Peter säger ju att han ändå vill ha liksom en tjej som tar kommandot och styr och sådär. Men när jag försökte göra det, det var liksom svårt att nå fram.
För du är också, Ebba, du är så liksom så generös och självuppoffrande och så va?
Ja, vad fint sagt.
Ja, men du är det, och då tror jag att jag liksom utnyttjade det omedvetet.
Jag tror inte du såg det. Alltså så här, du kan inte, det är svårt att se i stunden. Ja, men nu försöker ju Ebba styra här. Jag gillar ju kanske egentligen det, eller vi testar på det liksom.
Men du Ebba, det här måste vi ju smälta. Jag får väl skrapa upp Peter här, men tack så mycket för att vi fick ringa till dig.
Ja, men självklart. Det är bara att återkomma om ni har några mer funderingar. Men jag sitter faktiskt här med en annan gammal relation till Peter.
Va?
Om ni vill.
Vadå, sitter nu med någon?
Ja, min kompis Charlotta. Som också har en gammal historia.
Vadå? Vem är det? Vem är det?
Ja, nej, men frågan är om världen är väldigt liten eller om...
Vem är det?
Det är hela Stockholm.
Är det Charlotta jag pratar med nu eller?
Ja.
Hej. När har du träffat Peter?
Vi träffades, ja, det är länge sedan. Säg att det är, ja, men minst 10 år sedan så var vi på dejt.
Fan, förlåt Charlotta, jag ska bara förtydliga lite kort här för de som lyssnar vad som händer. Nu kom det alltså en annan kvinna till luren här som är kompis med Ebba som jag nyss pratade med, som också är en dejt till Peter, eller Eller jag vet inte, jag kommer ju få veta det här av dig nu, Charlotta. Men ja. Varsågod, fortsätt. Du träffade Peter för hur länge sedan då?
Ja, men säg att det är 12 år sedan då. Då sågs vi på Rish. Jag kände igen Peter och tyckte väl att han var lite snygg och cool så här från tv. Och skickade över mitt nummer till honom. Vi gick på dejt och det gick jättebra. Jättetrevlig, rolig. Och sen skulle vi gå på en dejt till. Var det att jag var lite sen till den. Och Peter skulle åka upp till Åre dagen efter. Och ville väl kanske egentligen att jag skulle komma hem till honom då. För att han skulle kunna packa samtidigt.
Ja, det brukar låta så.
Precis. Men jag ville inte det. Så jag ville liksom att vi skulle ses på stan igen. Och då gjorde vi det någonstans vid Odenplan. Jag kom dit, men jag var lite sen. Så när jag kom fram så var Peter på väldigt dåligt humör. Vi ställde oss där i baren och jag försökte liksom med alla medel få Petta på bra humör och liksom verkligen så här slingrade mig. Men det gick inte. Så vi avbröt dejten och vi går ut och liksom säger hej då till varandra bara. Rakt upp och ner.
Och ses inte efter detta?
Nej, vi gjorde inte det.
Hur sen var du?
Ja, det var max 10 minuter sen.
Nej!
Nästan, mellan 5 och 10 minuter sen var jag.
Och då vill jag bara inflika att Petta var över en timme sen på vår första dejt.
Säger Ebba här nu alltså. Vad fan är det som händer? 5-10 minuter, det är ju inte ens att vara sen.
I normala fall tror jag att jag hade blivit liksom helt knäckt av att bli avspisad. Liksom verkligen. Jag blev ju förbluffad över den här abrupta avslutet. Och jag tror jag skulle blivit helt knäckt. För jag tyckte liksom att han var cool och liksom jag fattade inte vad jag hade gjort för fel. Men det var liksom, det var så pass underligt att jag liksom bara kände att nej, det där hade, det var nog lika bra.
Ja, jag fattar. Så, det blir liksom lätt att gå vidare.
Ja, lite så. Och det tror jag inte att jag hade haft annars. Allt annat lika hade jag liksom tyckt att vad gjorde jag för fel liksom och sådär.
Jag fattar.
Förlåt, Charlotte.
Ja. Det är lugnt. Du förlåter nu.
Fan. Ja. Vet ni vad, jag måste ta hand om min kompis här nu. Han har fått så mycket information på kort tid. Men tusen...
Jag får honom lite från oss.
Ja, jag gör det. Tusen tack för att jag får prata med er.
Ja, tack för att vi fick vara med här. Lycka till.
Kram, tack. Hej.
Hej.
Peter, berätta för mig.
Nej, jag känner mig mest bara utskiten. Jag måste säga någonting till mitt försvar. Jag har ju sagt, jag ska inte göra det. För att det här handlar ju om bara att vända blicken mot mig själv. Och det handlar bara om mig nu.
Mm.
Men det blir så himla ena hand. Jag framstår som en riktigt, riktigt sjuk människa. En galen människa. Och det är så jävla galen tycker jag inte att jag är.
Nej, för det första så börjar jag ju samtalet med Ebba med att säga att nu behöver inte hon ta in sin del i det här. Men det vet vi att man är två i en relation och det visste ju hon också. Jo. Och att ni är nära vänner idag är ett tecken på att hon också tycker om dig. Men det verkar som att du har lätt för att bli liksom sur och att det hänger i ett tag.
Mm.
Och att det påverkar dina relationer ju.
Ja, det kan man säga.
Och det där vet jag ju faktiskt också från samtal med dig att du kämpar lite med.
Mm.
Mm. Så måste jag säga att hänga en jacka i luvan, det är störet alltså.
Ja, tack för att du säger det.
Jag måste säga det. Och det finns också, jag tänker också att det finns enkla lösningar i en sån som din och Ebbas relation. Liksom installera en sån där som släcker alla lampor, en knapp, och ha inte så mycket luvor på jackorna. Nej. Ni kan väl ha jacka med krage bara. Så är det liksom.
Nej, det river i kroppen när man hänger dem i luvan alltså.
Ja, luvan kan också bli förstörd ju.
Ja.
Men just det där med hennes upplevelse då, att du inte är så noggrann med att följa de där reglerna själv. Det gör det ju svårare.
Mm. Jag vet. Det, och då, Ja, det där, ens egen skit har man kontroll på något sätt. Mm. Så man har, ja. Jag vet. Jag hör ju... Jag har ju som sagt pratat mycket med... Och jag känner ju till det här, men det gör ju rätt ont att höra det så här rent, liksom.
Mm.
Jag har lite jobb kvar, kan man säga.
Mm. Sen är det ju också hennes ansvar, måste jag säga, att inte anpassa sig för mycket. Det är ju allas ansvar.
Mm.
Jag har nog varit på båda sidor i mina relationer där det har varit tydligt efter alldeles för lång tid att vänta här, den andra har ju anpassat sig. Det handlar ju bara om mig hela tiden.
Mm.
Men det hade också varit fint om hon hade flaggat för det tydligare. Mm. Och sen har jag själv varit i läge där jag har anpassat mig och man pallar inte det så länge.
Nej.
Det funkar ett tag, men sen då förlorar man sig själv och så dödar man jaget för att passa in i det här viet och det är liksom ingen nice heller. Vi kämpar vidare.
Mm, det gör vi.
Jag tycker om man lyssnar på oss och vill ta kontakt och ge ris eller ros eller har någon eget relationsdilemma som man vill höra diskuterat, då kan man vända sig till oss på Instagram. Jag heter Martin Borje Persson.
Jag heter Charles Peter Magnusson.
Exakt. Du, antingen ses vi där eller så ses vi om en vecka. Tack för idag.
Nu ska jag andas syrgas. Tack för idag.
Tja, hej.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.